Hej och varmt välkomna till vår med fröken Vithatt. Idag är det den 21 mars 2024. Ja, hörni. Jag är så tacksam för livet. Jag är tacksam för mitt barnbarn. Jag är tacksam för att jag fick leva. Ni vet ju att jag kommer ju från, eller inte jag, men min biologiska mamma hade ju lite brokigt. Hon höll på med droger och jag hamnade på barnhem och sen fosterhem. Och sen så, när jag var ungefär 15 år så blev jag adopterad in i samma familj. Och jag hade tur och jag får uppleva livet. Jag är väldigt tacksam för det. Det hade nog inte varit optimalt och jag blev räddad också. Jag blev räddad till livet och det här är någonting vi ska fundera lite på och vi ska prata om det idag. Och ni vet att jag har skjutit på det här lite grann, inte så lite heller. Och när vi pratar om att det här är en kamp mellan ont och gott, så ska jag visa idag precis vad det handlar om. Vad är det vi pratar om egentligen? När vi pratar om barnen och vi pratar om allt det som har hänt. Hur allvarligt är det egentligen? Hur ont är det? Och hur viktigt är det att vi är upplysta och förstår det här och säger nej? Det är vi genom medvetenhet som kan sätta stopp för det här på en mängd olika sätt som vi ska gå igenom idag. Och det kan ju tyckas oskyldigt så att säga. Man pratar om pride. Det handlar om allas lika rätt att göra abort, att bestämma över sin egen kropp och så vidare. Och när våran ÖB då vill gå Pride-tåg och vi har Svenska kyrkan som säger att vem är förbrytaren? Pedofilen som skänker ömhet och kärlek. Pedofilen är inte sjuk. Det här är alltså Kjell Rindar, tidigare ordförande för RFSL. Och han talar varmt om pedofili under invigningstalet till Pride 2011. Jag var på Pride 1998 och då var jag helt hormonstinn. Alltså det måste ha varit på sommaren och min son Emanuel, mitt första barn, är född 24 juni. Och vi gick där och min syster är väldigt sådär, hon är enkel så att säga. Hon gillar inte massa överheter och massa politiska partier, utan hon är väldigt så, alla ska få vara som de är. Men båda vi blev chockade faktiskt över vad vi såg. Det var som att titta på en porrfilm mitt i Stockholm 1998. Och där stod barnen igen med flaggor. Och så beter de sig som djur faktiskt. Alltså jag tror inte att det är många av oss som beter oss så i sängen så som de gjorde på de här vagnarna. Det var fruktansvärt, jag har inte ord för det. Och är det då som man vill få acceptans för sin kärlek och sitt val av partner och så vidare. Alltså de får göra vad de vill i sängkammaren, det skiter jag i. Men stå framför våra barn och bete sig som djur på det där viset, det är inte normalt då. Och så att det här har liksom smygit sig in överallt och de har förklätt det här till någon form av tolerans, att det skulle handla om kärlek, men det handlar faktiskt om att skydda våra barn, för barnen måste få vara barn. Och vad man gör som vuxen sen, det får man göra vad man vill då. Och Här är en liten bra bild. Det är ett får i varje kläder. Det är okej, jag vill bara läsa lite böcker med dina kycklingar. Ja. Och det här är det vi har börjat avslöja nu och förstå att vi kan inte ha det på det här viset. Vi kan absolut inte ha det på det här viset. Och det här med sagostund, det gick vi igenom häromdagen. Det är alltså pengar som går från Allmänna arvsfonden. Så att när någon dör och arvet inte hittar hem så går det till sånt här woke agenda, transgender och läsa böcker. Och lustigt nog hade han som fick pengarna av projektet Wallenberg. Kanske inte släkt på något vis, men det är inte så roligt att heta det i dagsläget. Hör ni mig bra? Ser ni mig? Mm. Så. Och här har vi alltså, om man då pratar om ÖB och NATO och allt det här. Vad tog den vägen? Där, då ska vi se. Här har vi då våran woke ÖB som tycker att det här är jättebra. Och det tycker inte jag. Nu kan det bli lite högt igen.
Vad vi står för, vår värdegrund, den inkluderande organisationen, alla åldrar, alla oavsett vem man är med idag, och det är väldigt viktigt.
Ja, ska vi se. Sen gör de projicerar liksom, de får oss att tro att det är vi som inte är toleranta, att det är vi som inte är normala. När det här är hur sjukt som helst och pride och allt vad det här, vad det kommer sig av. Karl Norberg har pratat väldigt mycket om det här och vi ska spela upp ett litet klipp med Karl Norberg när han pratar om just det här med HBTQ och Planned Parenthood, RFSL och så vidare. Vad det kommer sig av egentligen. Tänk om de här människorna förstod vad det är de medverkar till. Vad det här egentligen är. Vad det kommer sig av. Vad det handlar om egentligen. Man får vara lite försiktig. Det finns en avsändare på allting. Och man kan medverka till någonting som man inte har en susning om vad det handlar om egentligen. Och vi ska lyssna här på jag har två klipp idag med Karl Norberg. Det här är väldigt viktigt att förstå med makarna Myrdal och vad det här egentligen är för någonting, vad bakgrunden är till det här. Så när man säger min kropp, mitt val, la la la, som även våra politiker har stått och sagt, så får man tänka till lite. Man får tänka en gång till. Och som Ronald Reagan sa, han sa något väldigt bra. Han sa att så vitt jag vet så har alla som uttalar sig i debatten fötts. Så alla är alltså födda som uttalar sig i den här debatten. Och ändå pratar man om ofört liv. Jag kan säga, hade det varit idag, jag är född 1977. Hade det varit idag så hade jag aldrig fötts. De hade inte vågat ta den risken helt enkelt. Med tanke på att hon har tagit en överdos sent i graviditeten och så vidare. Men här är jag. Och jag lever. Och jag är mormor. Och mitt barnbarn lever. Så att när vi uttalar oss om abort så är det vi levande som domderar över de ofödda. Vad har vi för rätt till det egentligen? Nu ska vi lyssna på Carl Norberg. Och,
ja, ja, som sagt. Det här är ju för jävligt med Planned Parenthood, och det startades av RFSL, och jag har för mig var på våra kära makar Myrdals tid det här. Och ja, som sagt, det startades av svenska RFSL då, Planned Parenthood, och de är storhandlare då när det gäller barn då. Barndelar och sånt där. Abortindustrin alltså. Människofoster. Nu har naturligtvis Kalifornien ställt till det ännu mer här. Radikala lagstiftare i Kalifornien har då kommit med en mängd extrema abortförslag, inklusive AB 222-3 då, i ett försök att upprätthålla guvernör Gavin Newsoms löfte att göra Kalifornien till en fristad stat för att döda ofödda barn då. AB 222-3 innehåller det mest radikala språket av alla förslag och avslöjar tydligt de sanna färgerna hos den radikala pro-abort-lobbyn, enligt Thomas More Society Special Counsel Charles Limandri. Det föreslagna förslaget tillåter uttryckligen brutalt mord på nyfödda barn i veckor, månader eller potentiellt år, säger Limandri, och påpekar att den federala regeringen definierar perinatal som upp till 24 månader efter födseln. Vi kanske ska ha små barnodlingar också på en gång. Så avlivar man dem där sen, för man ska ha och bygga dyrbara läkemedel som man kan tvinga på befolkningen. Alltså det behöver bli rätt tydligt, och beklagligt nog så är det så. Det är, man trodde ju inte riktigt att det skulle behöva. Det här är inte roligt. Det där är för jävligt helt enkelt. Mm. Skämmes han med fan för att gå och såsa i skallen alltså. Man måste kamma till sig, man måste tänka efter, man måste reagera. Man måste skärpa sinnena nu. Det är viktigt. Det kan inte vara så meningen att det ska mänskligt lidande på det sättet. Vad är det för jävla dumheter? Det är bara så. Ja, som sagt, den mänskliga moralen, vad fan har den tagit vägen i så fall? Då är vi på en nattgammal is som lutar så in i helvete alltså. Ja, det är...
Ja, det är ord och inga visor från Carl Norberg. Han har pratat om det här hur mycket som helst genom åren. Och det ska man verkligen ge honom. Så de här som kommer och helt nya in på banan och tror att de är de enda som pratar om barnen, det stämmer inte överhuvudtaget. Den som riktigt har fått mig att inse allvaret i det här och verkligen gräva i det här, det är Carl Norberg. En eloge till dig, Carl Norberg, för det. Mm. Vi ska ta Ronald Reagan också när han pratar om det här med aborter. Och det här är viktigt nu.
I think all of us should have a respect for innocent life. With regard to the freedom of the individual for choice with regard to abortion, there's one individual who's not being considered at all. That's the one who's being aborted. And I've noticed that everybody that is for abortion has already been born. I think all of us should have a respect for innocent life.
Så. Och ni vet ju att vi har pratat om det här med adrenokrom. Och det är ju även filmer och allt sånt som visar det här. Så att det här har ju varit i öppen dager. De har liksom öppet talat med varandra i kodord hela tiden, va? Och jag tänkte vi ska se lite vad Donald Trump egentligen har gjort i det här. Han sände en tweet och då pratade han om P-Act all the way. The Patient Act of 1790. Så det här är alltså ett patent då som handlar om patent och immaterialrätt. Och det här är verkligen någonting vi måste fundera lite på. Vad är det här med patent och vilken nytta gör det här med patent för dig och mig? Och ja, vi kan säga så här. Det började så här. Det var den 2 april 2020. Och det här var under den tiden då Trump hade utlyst såklart undantagstillstånd. Och han var ute hos olika företag och de skulle göra sådana här ventilators och de skulle flytta hem tillverkning. Det handlade om att skapa jobb i USA, det handlade om att flytta hem och så. Och Trump, han var hos 3M, det här jättestora företaget som inte saknar Wallenberg-koppling. Och då skriver Donald Trump så här: "We hit 3M hard today after seeing what they were doing with their masks. P-Act all the way. Big surprise to many in government as to what they were doing. We'll have a big price to pay." Så att P-Act, här menar han att det här handlar om patenten. Det här handlar om patent. Vi slog till mot 3M hårt idag. Efter att vi såg vad de gjorde med sina masker. P-Act hela vägen. Stor överraskning för många i regeringen. För att se när de såg vad de gjorde. De kommer ha ett stort pris att betala. Och om man tittar då vad som hände. Det här är alltså den 2 april 2020. Då ser vi att det här är ett patent, P-Act all the way, Patent Act från 1790. Och det här är alltså 3M hade patentet på adrenokrom och det var signerat, eller de fick det beviljat 1982-09-13. Och den dag som det här patentet upphörde var den 2 april 2020. Alltså samma dag som Donald Trump var där och såg vad de gjorde med sina masker. P-Act all the way, patent all the way. Och här ser vi patentet upphör den dagen och Patent Act. Och det är så här, man måste gräva, man måste förstå. Han kommer inte skriva ut precis. Men han gav så mycket hintar. Så att vi förstod. Vi la pusslet tillsammans. Patentet upphör samma dag. Han hänvisar till att det här handlar om ett patent. Jag behöver inte göra det klarare. Ni fattar poängen. Men många behöver den här typen av bevisning. Det behövs bevis. Här är beviset. Han blev tokig på det här. Det är slut nu. Det här är slut. Mm. Och 3M, det grundades 1902. Och det här är också någonting, jag har funderat på alla de här kaffebolagen som startade i början av 1900-talet eller slutet av 1800-talet. Alltså det här är kolonialväldesföretag som handlar om liksom import över hela jorden. Det här är, jag tror vi ska verkligen kolla lite noggrannare på de företag som är så här gamla alltså. Det här är alltså ett konglomerat som jobbar inom healthcare. Worker safety and consumer goods. Och här ser vi då CYM, adrenokrom. Och det här är alltså orderlagd. Och det här vet man inte om det äkta. Men det är väldigt intressant att den här adressen här, det är alltså samma adress som uppges vara AstraZenecas adress när vi tittar sen på här. Så det här är den adressen med covid-19, AstraZeneca. Här ser vi att det här är den adressen och det är alltså samma adress som den här. Och sen måste man komma ihåg någonting i det här, att när vi pratar om läckta dokument mitt i ett pågående folkbildningsprojekt, en stingoperationsbaserad folkbildning, man läcker inte dokument, alltså det läcks inte om det inte är meningen att det ska läcka. Det är inte bara av en slump så läckte liksom en video med Klaus Schwab. Nej, det gör inte det. Det är ingen slump med någonting. Det ska ut. Det man kastar hela bagerier i huvudet på oss. Först var det brödsmulor, sen var det baguetter och nu är det hela bageriet. Så jobba, connect the dots, lägg pusslet. Tänk nu till. Det är vår uppgift i det här. Och här ser vi det, alla dessa välgörenhetsorganisationer. Här är FN-soldater som ger barnen mat om de först har fått oralsex. Alltså du, alltså jag kokar alltså. Vad ska man göra med de människorna? Så ni som är stolta över att ha varit FN-soldater. Tjena. En gammal kropp blir friskare med ungt blod i ådrarna. Det visar djurförsök med metoder från 1800-talet. Nu har ett företag börjat testa blodsplasma från unga män som behandling mot Alzheimers. Sen skriver Q så här den 3 mars 2018, post 831. Where we go one, we go all. Misspellings matter. Sentence formation matters. Learn Q. Det betyder att de stavfel som till exempel Donald Trump skriver, som vi kommer se här, de räknas. Det är en tanke med det. Tanken är att vi ska lära oss kommunikationen som vi får. Hur vi får våra brödsmulor. Tänk till nu. Korsabulera. Använd det du har fått innanför pannbenet. Nu ska vi se. Här. Det här är också Donald Trump. Det här är den 8 oktober 2012. Got to do something about these missing children. Grabbed by the perverts. Too many incident. Fast trial. Death penalty. Då skriver Donald Trump så här. Vi måste göra någonting med alla de här försvunna barnen. Som de här perversa människorna tar. För många incidenter. Han vill ha fast trial. Snabba rättegångar och dödsstraff. Om man tittar på det här stavfelet. Children. Och du googlar på det, så kommer du se att det här är adrenokrom. Han visste alltså redan 2012. Hur länge har man planerat det här folkbildningsprojektet? Hur länge har det här pågått? Hur länge har det funnits en motverkan mot det här? Du måste tänka på det. Tänka på det. Got to do something about these missing children grabbed by the perverts. Too many incidents, fast trial, death penalty. Det är helt rätt. Alltså hur ska du kunna kurera de här människorna som är så sjuka i huvudet och tar barn och spädbarn och allting? Alltså det är någonting som är fel. Det är någonting som saknas i hjärnkontoret alltså. Jag tror vi kan sluta prata om det där med grodan. Jag tror inte att det är vad man tror att det är. Det här med grodmärkning. Det har precis kommit nu. Och det handlar om att vi är mitt inne i ett folkbildningsprojekt. Så vi kan bara släppa det. Det har ingenting med det vi pratar om idag att göra. Och det, vi har ingen aning om vad det är ens. Det var någonting som precis kom upp. Och vi vet att patrioterna är i kontroll. Så vi kan bara släppa det där med grodan. Det är någonting annat. Det är jag helt övertygad om. Men nu pratar vi om mänskligt liv här. Det är det vi pratar om. Det här är otroligt viktigt. Så jag vill gärna att ni skriver om det som jag pratar om här. För det här är en live som jag har skjutit på. För att jag inte har orkat. Men det här är så otroligt viktigt. Och jag vill visa er det här. Det som vi ser här. 8 oktober 2012 så adresserade Donald Trump alla de här försvunna barnen. Han skriver en ledtråd. Och den som är nyfiken söker på children och kommer då till adrenokrom. Förstår ni? Det är otroligt planerat det här. Det handlar om att synliggöra det här. Och här har vi också att WHO-anställda var en del av att förgripa sig på barn i Kongo. Habesha skriver så här: corruption with UN agencies appear to be common occurrence. A recent investigation revealed that WHO staffers took part in sexual abuse in Congo. What happened there? Q skriver så här att past drops important to frame context. These people need to all be eliminated. Those who know cannot sleep. Q. De tidigare Q-posterna är viktiga för att få en kontext. De här människorna behöver alla bli eliminerade. De som vet kan inte sova. Alltså det här är bortom ont. Bortom ont är det. Och sen har vi då det här patentet igen. Från den 13 september 1982. Okej. Jag hoppar det. Och vad handlar då det här med Ukraina om egentligen? Jag tänkte vi ska titta på en liten, det är två korta filmer. Oj, Det var inte den. Ska vi se. Här har vi. Här är då om vad som händer i Ukraina. Det här är från Sputnik. Så det här är alltså rysk media.
Наши бойцы, освобождая Светогорск, обнаружили в детском доме коммерческие документы о продаже детей. Есть ссылки на британские ЧВК. Один из плательщиков была компания Coca-Cola. Я знаю, что коллеги занимаются непосредственно работой в этом направлении. Уверен, что более подробно об этом скажут. Добавлю лишь одно. И эту тему я считаю крайне важной. Вот этот аспект этого преступления. Уважаемые коллеги, 7% от доходов бюджета Украины, 2 миллиарда долларов, это у нас доход от черной трансплантологии. Мы понимаем, что эта система закреплена на государственном уровне.
Så betalningen kom från Coca-Cola. Det handlar om organhandel för miljardbelopp i dollar. Ska vi se. Och här har vi en annan som blir tystad i Europaparlamentet. Ska vi se.
Al deze rapporten over de deportatie van Oekraïnse kinderen naar Rusland zijn pure propaganda. Rusland heeft miljoenen Oekraïnse vluchtelingen opgevangen. Beetje buiten adem, sorry. Waaronder gelukkig ook honderdduizenden kinderen die door het Oekraïnse leger werden en worden gebombardeerd. Het parlement moet zich tegen deze Oekraïnse oorlogsmisdaden uitspreken. Het internationaal strafhof moet Zelensky hiervoor vervolgen. Oekraïne is bovendien zelf de grootste leverancier van kinderen voor pedonetwerken, mensensmokkel en orgaanhandel. Het heeft hiervoor kinderkennels met draagmoeders. In Rusland. In Rusland krijgen kinderen een traditionele opvoeding en opleiding. In het Westen krijgen ze transgender indoctrinatie, hormoonblokkers en genitale verminking. De hypocrisie is hemeltergend. Het Westen moet ophouden met deze oorlogshitserij.
Next speaker. Can I invite madame Shoidrova?
Precies, betalningen gjordes av Coca-Cola som vi visade innan, och då skrev Sina Wik mycket riktigt, och jag hittade den posten här, att Jakob Wallenberg sitter alltså i Coca-Colas styrelse. Jakob Wallenberg tar plats i Coca-Colas styrelsen. Han blir därmed den första personen bosatt utanför USA som väljs in i den prestigefyllda ledningsgruppen och hoppas kunna knyta nya kontakt genom uppdraget. Det här är alltså från den 14 december 2007. Det här går djupt, hörni. Och vi kan väl titta på det här med livsmedels. Det här är också så här stört liksom. Det här är regeringens nya livsmedelspolitiska råd. Okej, det här är livsmedelspolitisk. Hur många av de här är politiska? Coca-Cola, Cloetta, Scan, Spendrups plus sju andra storbolag. Inget krav, forskare eller civilsamhälle. Bra, det kommer gå att bygga upp ett hållbart, giftfritt och resilient livsmedelssystem. Frågor på det. Och då ser vi då, det här är alltså regeringens nya livsmedelspolitiska råd, och där ingår Coca-Cola som också gör betalningar för organhandel. Och där sitter Wallenberg i styrelsen. Frågor på det? Jag håller med dig, Klimatfrida. Frågor på det? Ja, det är en hel del frågor på det faktiskt. Och här delade Jenny Lindvall för ett tag sedan. Jag vet inte om du är här, Jenny. Och det här handlar då om det här med ungt blod, adrenokrom.
It turns out that truly there seem to be factors in young blood that have beneficial effects on old tissues.
Skulle blod kunna användas för att bromsa åldrandet? Det tror Tom Rando. I ett labb på Stanford University i Kalifornien har han återupplivat en teknik som den franska biologen Paul Bär hittade på 1800-talet. Parabios. Två möss, den ena ung och den andra gammal, sys ihop. Som siamesiska tvillingar skapade i ett labb.
So what's present in the young animal now comes to the old animal, and conversely, what's present in the old animal comes to the young animal.
Kan den unga musens blod föryngra den gamla musen?
The result was very striking. I mean, the result was the old animals start to actually look younger. You know, the hair and the skin starts to look younger. And when we looked at the tissues, and we looked initially at muscle and liver and at brain, the cells in those tissues, and especially the stem cells, acquired a more youthful feature. So it appeared as if we were truly rejuvenating these old stem cells.
Jenny kom precis in. Och ni skriver mycket riktigt om Disney. Och det var ju en utfrågning. Det här är en man, så han har ju uppträtt lite nu och då. Det känns som att han är en del av det här folkbildningsprojektet. Men här pratar han om Disneys inblandning i det här. Och man kan säga att Disney, det har ju kommit olika vittnesmål mot, ja, från barn som har varit utsatta för människohandel då. Och då var det så att om de fick på sig en gul klänning, då visste de att de skulle till Disney. Så under Disney så är det mängder med tunnlar, och det är en plats där det försvinner otroligt många barn, och det har varit stängt i perioder nu, och man rensar ur ledningen, och det är många som har fått lämna och blivit arresterade också. Det har vi gått igenom innan. Det är flera som har blivit arresterade som har kopplingar till Disney eller arbetar på Disney.
Mm. Thank you, I'm Ellen Bergman. I'm the co-chair of the entertainment division at Disney. And we have a special announcement to make today. As you know, Disney is a place of magic. It's where frogs turn into princes, where orphans like Cinderella can transform into beautiful princess. And unlike us jaded adults, the children believe in magic. And we spent 100 years cultivating a brand that has been trusted and loved by families for generations. And with that trust, we've covertly been inserting queerness into our films and television shows. First as LGBTQ background characters, and later in leading roles and plot points. And few parents know that 2 years ago now, for Pride Month, on Disney Plus, our streaming service, we streamed the Disney Plus Drag Queen Extravaganza to help introduce queer ideologies and sexualities to the children and encourage them to experiment on their own. And we're proud of our perfect DEI score, our diversity, equity, and inclusion score, but we always strive to go above and beyond what is expected. And so we're proud to announce that this summer we're going to be opening Disney-themed pediatric transgender clinics for the children across the country. As you know, there's still a tremendous stigma against parents deciding to change the gender of their children, especially for those raising their children as gender non-binary and using they-them pronouns. And so we're confident that with our Disney brand puberty blockers and our character-themed clinics, that we can help reduce this stigma, and we can normalize these ideas, and we can make them mainstream. Other brands like Bud Light, Gillette, and Pantene have helped pave this path, and we're proud to take the lead and bring us into the new world order. We want to thank Governor Gavin Newsom, President Joe Biden, Assistant Health Secretary Rachel Levine, an incredible woman. I noticed I didn't say transgender woman. She's a real woman. And it's about time that we stop making these divisive distinctions when talking about her and others. So every patient will receive a free season pass to any Disney theme park. And just for coming in for a consultation, you'll get a free 6-month subscription to our Disney Plus streaming service. So bring the kids on in. We look forward to taking care of them. We'll be seeing you soon. And I'll see you soon if you join my exclusive.
Så, och nu är det så att Putin den 13 gick han ut med att det är slut med den här vampyr. Putin varnade västerländska eliter för att det är slutet på The Vampire Bowl. Det är slut på vampyrbollen. Rysslands president Vladimir Putin sa att den så kallade gyllene miljarden i väst har parasiterat på andra folk i århundraden och utnyttjat länderna i Afrika, Asien och Latinamerika. Men nu är dessa tider oåterkalleligen ett minneblott, konstaterade den ryske ledaren. I en intervju med journalisten Dmitri Kiselev för tv-kanalen Russia One och Ria Novosti noterade presidenten att västerländska stater gör sitt bästa för att bevara den orättvisa världsordningen, men deras försök är dömda att misslyckas. De är vana vid att fylla sin mage med människokött i århundraden och sina fickor med pengar. Det är dock dags för dem att inse att vampyrbollen håller på att ta slut, säger Vladimir Putin. Den ryska presidenten har upprepade gånger betonat att idén om en total dominans av den gyllene miljarden är uppriktigt sagt rasistisk och nykolonial. Västvärlden är rädd att många länder kommer att föredra att leva efter de nya reglerna, och dessa farhågor är berättigade. Utvecklingsländer, staterna i den globala södern, vill följa sin egen väg snarare än att följa västerländska eliters påtvingade doktriner, avslutade Putin. 2 dagar efter det så stänger McDonald's över globalt många av sina anläggningar. Och de har, det är bara att söka upp det, de har åkt dit för att använda människokött i sina hamburgare. McDonald's. Så vi är helt med på det. 2 dagar efter Putin säger det här, det är slut med att fylla sina magar med människokött. Och en som pratade om det här för många år sedan, det är profeten Kim Clement. Och vi ska spela upp den här också.
God says, once you recognize the man that I have raised up, pray. For the enemy will do everything in his power to put a witch in the White House. Did anybody hear what he just said? Of once compassionate women have cooked their own children, and their children have become food for them. Your children have become food for who are once compassionate women. Your children will no longer be your food. You shall not use them and take them out of the womb anymore, says the Lord. Watch how I change everything, for there shall be those who are in justice, and those
Oh. Your children has become food for them, sa Kim Clement 2014. Alla de här innehåller linjer av aborterade foster, precis som vaccinerna gör. Och nu undersöker forskaren möjligheten att äta människokött. Det här var ett reportage i TV4 från 2019, den 3 september. Här har vi kinesiska kannibaler. Det här är också en artikel från 2014 om hur kannibalismen är utbredd. Och det här är alltså små barn man vill ha. Här skriver Mail, Daily Mail här. British royalty dined on human flesh. But don't worry, it was 300 years ago. Så här är då en artikel om hur brittiska kungligheter åt människokött. Men det var 300 år sedan. They have long been famed for their love of lavish banquets and rich recipes. But what is less well known is that the British royals also had a taste for human flesh. Det här är verkligt, hörni. Vi ska titta på det här inslaget från TV4 också. Det här var 2019, tänk på det.
Om framtidens mat på Stockholmsmässan. Där håller beteendevetare Magnus Söderlund seminarier som får de flesta faktiskt att höja lite grann på ögonbrynen eller rynka lite på näsan till och med. Det handlar nämligen om möjligheten att äta människokött. Och det ska man alltså då göra i så fall för att rädda klimatet. Och vi har faktiskt med oss Magnus direkt ifrån Stockholmsmässan. Hej Magnus, hur är läget?
Hej, jättebra.
Härligt. Du är ju beteendevetare, professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Varför har du börjat undersöka möjligheten att äta människokött?
Jag kan säga att det är en del i en serie av undersökningar av lite icke-traditionella sorter av mat, bara för att se var gränsen går någonstans.
Men tänker du då, alltså, undersöker du möjligheten att äta mat eller undersöker du egentligen kanske snarare vår attityd gentemot att äta människokött? Alltså vad är det du intresserar dig mest för?
Ja, just när det gäller människokött så finns det då enormt många olika tabun som är svåra att bryta, och det är antagligen så att människokött aldrig kommer att bli någon storskalig historia för människor i västvärlden eller i vår tid. Men just det med att man vet att det finns den här typen av tabun som innebär att de flesta människor tycker det här är extremt äckligt och konstigt, så är det ändå liksom angeläget att försöka förstå vad är det som gör att man inte vill göra en viss sak. Så man kan se det här då som en led i en undersökning som handlar om alla möjliga olika saker egentligen då som människor väljer att undvika att göra.
Och vilka är de här tabuerna? Vad är det som gör att de flesta av oss reagerar med avsky instinktivt när man pratar om att äta människokött för att rädda klimatet till exempel?
Det första är ju då att den här människan som ska ätas upp ska vara död. Det är väl liksom det normala då när man äter människor. Och att döda människor i största allmänhet är ju ett tabu i sig, även om det tummas kanske lite på det i den meningen att människor mördar varandra ganska vilt och har gjort så över tiden. Det andra tabut är ju att man då inte ska vanhelga en död kropp. Det tror jag vi har lite svårare att bryta mot än att slå ihjäl varandra. Sen visar det sig att folk i allmänhet är lite lätt konservativa när det gäller att äta saker som de då inte är vana vid. Så alla de där tre tillsammans gör ju att det blir liksom svårt för den som skulle vilja slå sig in i människoköttsbranschen.
Men du är ganska på det klara med att det här kommer inte vara någonting som du ser blir liksom... Det är inte som insekter, det blev ju ganska stort och populärt och många pratade om det. Det fanns många kända kockar som pratade om att det här är en bra väg att gå för klimatets skull. Men du ser inte det när det gäller att äta människor?
Ja, det är svårt att se det, och när du säger insekter så är det inte så populärt som man skulle kunna tro, i alla fall inte i västvärlden, även om det har varit en viss hås kring det. Ungefär 2 miljarder människor äter insekter mer eller mindre regelbundet, men de finns inte i västvärlden. Och man har gjort en och annan undersökning då för att försöka ta reda på folks syn på insektsmat, men det är liksom i regel så att väldigt, väldigt få tycker att det här är spännande och vill testa. Och då måste man väl ändå liksom tänka att människokött har en ännu högre sån här äckelfaktor.
Det får man men nog faktiskt tänka.
Men liksom ändå. Ja, men om vi nu måste vrida och vända på exakt varenda sten, i alla fall så småningom när det gäller olika klimat- och hållbarhetsfrågor, så är det ändå viktigt på något sätt att väcka den här frågan.
Du, Magnus Söderlund, du ska ha stort tack för att du var med oss, alltså ifrån Gastro Summit om framtidens mat. Magnus som alltså är beteendevetare.
Men vet ni vad, då gör vi så att vi äter upp varandra då, så räddar vi klimatet. Det är väl ett jättebra sätt med liksom depopulation. Då blir vi färre också och så blir vi mätta i magen. Alltså att Tilde de Paula står och säger det här är alltså 2019. Det är samma, det är ungefär samtidigt som Greta kommer på tapeten. Förstår man inte att det här är folkbildning? Att det här är för att väcka de helt sovande döda. Zombie. Och här har vi då, det här var det första vi tänkte på. Jag såg flera som skrev, Marit och andra. McDonalds restauranger tvingas hålla stängt. Det här är alltså den 15:e när jag var på BB där. McDonalds restauranger tvingas hålla stängt på grund av tekniska problem. Det här är 2 dagar efter Putin gick ut och sa att nu är det slut med det här, va? Nu är det slut med det här. Och Trump, han säger 2020, nu är det slut med adrenokrom. Patentet upphör och det kommer bli ett högt pris att betala för det här. Högt pris. Och sen är det här ett inlägg från Carl Norberg. Som sagt, Carl Norberg har pratat väldigt mycket om det här. Då är det så att det här är The Gateway Pundit som skriver: Satanic Temple attacks Texas abortion law, argues that it violates their religious freedom to abortion rituals. Så att Texas skärpte då sin abortlag, och det sataniska templet säger att det här inkräktar på deras religiösa frihet och deras ritualer. Det är alltså sataniska ritualer vi pratar om. Och Carl Norberg skriver då: så det hänger inte ihop med det ekonomiska bortfallet i fosterhandelsindustrin. Det här sitter ihop, hörni. Det handlar om fosterhandel, det handlar om sataniska ritualer, och Carl Norberg är fullt medveten om det. Han är inte främmande för det här överhuvudtaget. Och det är som sagt, det här har till och med påvens välsignelse. Och här pratar Carl Norberg igen om de här aborterade fosterna som finns i vaccinerna, men som nu välsignas av katolska kyrkan för att det räddar liv. Vi ska lyssna på vad Carl Norberg säger här.
I december indikerar den katolska kyrkans församling för trosläran, mot bakgrund av graden av upplevd nödsituation som covid-19-pandemin presenterade, att det är moraliskt acceptabelt att ta emot covid-19-vacciner som har använt cellinjer från aborterade foster i sin forskning och produktionsprocess. Under icke-nödsituationer skulle en sån åtgärd betraktas som dödligt syndigt samarbete i det onda. Men församlingen indikerade att påven Franciscus undersökte deras arbete och beordrade publicering. Ja, för det andra har mänsklig fostervävnadsforskning, även om den är kontroversiell som nyss noteras här då, bedrivits sedan 1930-talet. Ja, hur var det där egentligen? Det var väl så då, kanske. Det här med de här historierna med koncentrationslägren och de försök som bedrevs där. Och man gjorde nog ingen riktig urskiljning på, så att säga, vilka det skulle experimenteras på i så mått då. Det har jag svårt att tänka mig. Så det var nog inte religiöst och det störde då, om man säger. Jaha, och det sägs ha hjälpt till att utveckla vacciner för ett stort antal sjukdomar, inklusive polio, mässling, påssjuka, röda hund, hepatit A och B, bältros och rabies. Hur det är med det i verkligheten, det är vi ju inte riktigt säkra på. Idag är det ju kanske något mer komplicerat att sätta tilltro till den här typen av uppgifter med avseende på att hon faktiskt klarar av att fabulera rätt rejält kring verkligheten för att gynna sig själva. Och det har nog inte blivit mindre av den varan med tiden. Med viss naturlighet efterhand som det blir trängre om resurserna efterhand som tiden går. Ja. Jaha, för det tredje då har HEK293-cellinjen Pfizers citerats och funnits i nästan ett halvt sekel. Se där ja, och har använts i stor utsträckning. Bara för att nämna ett av många exempel krediterades HEK293-celler många av de antipsykotiska läkemedlen som används för att behandla psykiska sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom. Jaha, man skulle kunna tro att de här tre faktorerna, och då särskilt pontifikatets de facto välsignelse, skulle ha fått Pfizer att främja eller åtminstone starkt försvara dess användning av HEK293-cellinjen som ett annat lysande exempel på vetenskapliga framsteg från mänsklig fostervävnadsforskning. Detaljerna om HEK293s brutala och från alla perspektiv, ur alla perspektiv till mycket nyligen i stort sett ouppklarade ursprung förklarar företagets djupa obehag. I motsats till nästan ett halvt sekel av felaktig uppfattning och förvirring uppstod HEK293s skapelse inte av en abort som vanliga människor förstår det. En mycket ny utveckling bekräftar det här då. Och i augusti gjorde University of Pittsburgh ett effektivt och fruktansvärt erkännande. Center for Medical Progress, som var tvunget att ta hjälp av Judicial Watch innan universitetet skulle svara på begäran om frihetsinformation, förklarade att skolans gudmapp, på svenska blir det då, ja, i sammanhangen genforskning och såna här grejer, så det här betyder något annat då, naturligtvis genito urinary development molecular anatomy project, så, men på, om man säger gudmapp, det kan man som svensk få till något helt annat, lustigt nog. Och dessutom verkar det vara en del svenskar insyltade i det här sen lång tid tillbaka, eller sen gammalt som man så säger i Indien. Ja, det här är ju med hjälp av områdesledande entitet Planned Parenthood som abortleverantör. Det gällde då alltså, det var att låta spädbarn, en del av livsdugningsåldern, levereras levande och sen döda dem genom att skära ut njurarna. Ja, det är ju världsklass naturligtvis. Då man kan ju inte kanske bli så där jätteförvånad att det förekommer organstölder i samband med krig och orosörer. Det får man nästan när man är på det här bogen då, liksom, och man håller på sig där sedan 30-talet. Ja, men då är det ju nog som det är, ja. Det kan man tänka sig. Då finns det inte så många gränser för vad man är beredd att göra för att tjäna pengar. Sen säger man naturligtvis att det här är för allas bästa, men uppenbarligen inte riktigt alla ändå, kanske ändå. Jaha, och ja, alla som läser den här artikeln borde säkert hålla med om att en bebis levereras levande ska dödandet inte längre betraktas som en abort. Alltså, att döda en förlossad levande bebis är lärobokens definition av barnmord. Det är ju liksom så. Men har man ett projekt som heter Gudmapp, alltså? Men de kunde ju inte skriva Godmap, det hade väl fan blivit fel i alla fall. Ja, jaha, vad ska vi säga? Pittsburghs forskare och Planned Parenthood fick tillgripa detta hemska slaktverk eftersom det är det bästa och troligen enda sättet att skörda vissa användbara kroppsdelar, särskilt njurar. Att skörda livskraftiga njurar kräver kontinuerligt blodflöde, vilket i sin tur kräver ett bankande hjärta, eller bultande hjärta. Vilket i sin tur kräver att barnet lever, eller åtminstone nästan alltid utanför livmodern när njurarna tas bort. Ja. Vad ska man säga? Fantastiskt. Men som tur är så har inte folk i, eller några svenskar, så att säga, någonting att göra med sådana här saker överhuvudtaget. De har inte startat till exempel Planned Parenthood International och det här. Och inga Pride-rörelser och sånt här. Det är inte grundat där. Och sen har man naturligtvis lagt ut det för det ska se ut som något annat mellan varven. Men det är ju som det är. Och det börjar man upptäcka i omvärlden. Det har man upptäckt för länge sedan, men nu börjar man opinionsbilda för den allmänna förståelsen i saken på en helt annat sätt än.
Alltså Carl har ju svårt att prata om det här. Och det var någon som frågade vilket avsnitt. Alltså Carl pratade om det här. Jag vet inte hur många klipp jag har från olika videos. Han pratar om sånt här precis hela tiden. Det är verkligen det. Hela tiden pratar han om det. Och det är verkligen på många sätt som barn lider. Och jag ska dra igenom några saker som handlar om lite äldre barn innan vi avslutar här. Och här är då chilenska myndigheter ska hjälpa familjer efter oetiska adoptioner. Så adoption är en del av det här såklart. Det handlar om människohandel. Antidepressiv medicin till barn ökar lavinartat. Fler barn som får psykofarmaka. Fler barn uppger att de mår psykiskt dåligt. Och fler har kontakt med vården för psykisk ohälsa. Årsrapporten visar att 100 000 barn väntar längre än vårdgarantins 30 dagar för att få psykiatrisk vård. Och det är en ökning med 80% på bara ett par års tid. Det är dessutom stora regionala skillnader. Psykofarmaka till barn ökar också rejält. Detta gäller särskilt förskrivning till flickor. Hos dem ökade uttagen av antidepressiva läkemedel mellan 33% med 33% mellan 2020 och 2022. WHO vill se en skyndsam kartläggning av varför psykofarmaka förskrivs till barn. 100 000 barn står i kö till BUP. Nästan 100 000 barn står i kö, det visar Barnombudsmannens senaste rapport. Barnen har slagit larm men ingen lyssnar. En del av dem hade kanske kunnat få hjälp direkt via elevhälsan, säger hon. Nu får de stå i kö länge. Det kan leda till misslyckande i skolan och självskadebeteende eller suicid. FN Kose Pepe skriver FN-kommitté oroad över psykiatriska läkemedel till barn i Sverige. Alltså till och med. Det är helt otroligt. FNs barnrättskommitté är oroad över förskrivning av psykiatriska läkemedel till barn i Sverige. Som till exempel antidepressiva läkemedel. I sin senaste granskning om hur Sverige uppfyller barnens rättigheter enligt barnkonventionen så uppmanar kommittén bland annat Sverige att försäkra sig om att läkemedel bara skrivs ut när det verkligen behövs och att barn och föräldrar får tillräcklig information om biverkningar. Det finns ju skäl att följa utvecklingen här och analysera rekommendationerna som kommer. Ja, säger Jakob Forsmed, han som inte vet hur många sprutor han har tagit själv. Nej. FN är oroade som sagt. Och FN är ju utbytt idag. WHO är utbytt idag. Och sen har man då börjat ge unga börjat använda olika alltså produkter. Liksom hudvårdsprodukter som ger dem allergi, eksem och inflammatoriska hudsjukdomar. Vi pratar typ ansiktsmasker och sånt där börjar säljas till barn nu, va? Det blir trendigare. Och nu varnar hudläkare för att använda de här produkterna. Ja, men barn ska väl inte ha massa produkter och ansiktsmask och skit och mög? Absolut inte. Kristersson lovar tuffa tag mot oansvariga föräldrar. Och då så tycker man att Tidöpartiet med ge socialtjänsten rätt att omhänderta barn som växer upp i kriminella familjer. Och det är ju det här med barnhandel. Alltså hur används det här egentligen? Då ska man bara kunna ta barn, ja. Mm. Och nu skriver Humana, det här var Sofias inlägg på X. 26 000 barn omhändertas och placeras i familjehem, jourhem, HVB eller SIS-hem på ett år. 26 000 barn omhändertas. Va? Vad är det här liksom? Alltså de ska låta våra barn vara. Jag hade velat ha starkare ord, men jag vet att det är alla möjliga som lyssnar på den här. Även de som är lite yngre. 26 000 barn omhändertas och placeras i familjehem, jourhem, HVB eller SIS på ett år. Ja, det är helt... Sofia skriver, I rest my case. Misstanken, placerat barn, drogades i familjehemmet. Socialtjänsten i Nybro misstänker att ett barn drogades av sitt familjehem. Barnet ska ha placerats i hemmet trots att det gjordes med en klump i magen. Nu gör socialtjänsten en lex Sara-anmälan. 26 000 barn, hörni, det är inte... Det är inte lite. Det är 26 000 för många. Visst, det kanske finns något fall då det är bra, men det här är en industri, hörni. Är det 26 000 barn så är det en industri. Det här är business. Business. Vad är det för sjuka människor också som tar emot de här barnen? Nu säger inte jag att alla familjehem är det. Jag är ju själv uppväxt som fosterbarn. Så jag tycker jag har lite rätt att uttala mig i frågan. Och jag hade tur. Och det finns många som har tur. Men 26 000 barn, det är för många. Det måste vi hålla med om. Det är sjukt. Åh, hörni. Vad gör vi med våra barn egentligen? Vad gör vi? Det käraste vi har. Och vi ger dem gifter. Som fluor till exempel. Här står det ju svart på vitt. Forskar oro för fluor till barn. Forskarna är oroliga för det här alltså. Det finns en stark koppling mellan kemikalier, bland annat fluor, och antalet barn som får diagnoser som autism, dyslexi och ADHD. Ja, men sluta med fluor då. Om det finns en så tydlig koppling mellan autism, dyslexi och ADHD, och vi vet att fluor är jättefarligt. Ja, men lägg av med det då. Mm. Antalet kemikalier som man vet är farliga för barnets utveckling av hjärnan har enligt forskarna mer än dubblerats de senaste 7 åren. Okej, så kemikalier som man vet är farliga för hjärnan och som kan leda till autism, dyslexi och ADHD, det har dubblerats de senaste 7 åren. Okej. Så när vi vet det här, varför fortsätter vi ge barnen fluor? Om du lyssnar på det här och du har barn som du ger fluor, lägg av med det. På en gång. Sluta ge dem ansiktskrämer, ansiktsmasker, antidepressiva. Det får vara nog nu. Det räcker. Annars är man olämplig som förälder faktiskt. Mm. Och fluortanten. Va? Kommer ni ihåg den kärringen som kom? Jag försökte alltid smita. Det gick inte. Hon hade typ väktare liksom. Helt sjukt. Vår stora oro är att barn över hela världen utsätts för okända giftiga kemikalier. Okej, men fluor är ju inte särskilt okänt då, är det ju. Nej. som med tysthet urholkar intelligensen, orsakar beteendestörningar, stympar deras framtida färdigheter och skadar hela samhällen. Det skriver Harvard-forskaren Filippa Grandjean och Philip Landrigan från Icahn School of Medicine. 2006 publicerade de en lista på 5 kemikalier som påverkar hjärnans utveckling, bland annat kvicksilver, arsenik, PCB, toluen och bly. Nu har 6 ämnen adderats och det är fluor. Studier av barn som får fluor i dricksvattnet, framförallt i Kina, tyder på minskad intelligens hos dessa barn, rapporterar CNN. Okej. Nu behöver vi inte ha den här diskussionen mer. Fluor är farligt. Om du vill stoppa i dig själv så gör det, men stoppa inte i dig dina barn. Ni förstår varför jag skjuter på det här avsnittet lite. Det är tufft alltså. Det här är tuffa saker. Och det var någon som skrev, varför ska man ens gräva i det? Ja, för att det ska kunna upphöra kanske. Om man inte vet om det så kan man inte sätta ner foten. Så det är väl klart man måste ta tjuren vid hornen och ställa sig på, ja, så högt man kan och skrika så högt man kan. Att nu får det vara nog. Vi accepterar inte det här. Och alla de här demonstrationerna om att socialen tar barn, och det är ingen lek alltså. 26 000 barn placeras varje år. Det är allvarliga grejer det här. Och här är då, ni vet, John Podesta som var hos Hillary Clinton. Det här var konst då. Så här ser vi hur de... How many coincidences do you need to understand that they know and that they are making fun of the victims? Det här är... De hånar oss. They're mocking us. Det är det som händer. Och... Sista bilden. Det här är... Här ser vi just en trå med panda eyes. Ni får gräva er här själva, hörni. Det är fruktansvärt. Så, tack för att ni har tittat. Tack för att ni är de ni är. Vi måste verkligen kämpa för barnen. Vi kan inte ha det så här. Vi kan inte ha det så här. Det går inte. Det räcker nu. Så, ha det riktigt gott nu allihopa. Så ses vi på söndag. Och då är det jag och Gestran som kör igen. Jag vet inte om vi kör på svenska eller engelska. Det blev ju inte i söndags, men jag tror vi kör på svenska. Ha det riktigt gott nu allihopa, så ses vi igen på söndag.